Hej mina kära framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Och jag tänkte att vi ska gå in i en sak som är viktig. Och det är det här att man ska få i sig något att äta. Och det finns en tjänst som underlättar det så otroligt mycket. Och det är Konvini som det här avsnittet presenteras i samarbete med. Och det är ju så att jag själv har varit kund till Konvini i runt 10 år. Och då kanske ni undrar, varför har du varit kund där? Jo, för att de löser det här problemet med att man ska få i sig ett bra käk eller någonting snabbt på ett väldigt bra sätt. Och det är ju så att Konvini har såna här kylar som du har säkert sett i de här lunchrummen på jobbet som är preppade med bra mat, mellanmål, bars, frukost och helt enkelt allt du behöver. Och det är så sjukt enkelt och går jättesmidigt. Och de har något för alla. Det är färska sallader, fräscha yoghurtar, grym vegetarisk mat som jag gillar och även glass och snacks för de som skulle vilja fylla på depåerna. Då säljer jag alltså över 2,6 miljoner luncher per år och också en av Sveriges största kaffeaktörer, så de är alltså hur stora som helst och fullständigt exploderar. Och man får det man vill ha till bra priser och kan istället vara väldigt effektiv på jobbet. Och du behöver inte tänka på att ha plånboken med dig, för de har ju gjort en så här smidig applösning som man betalar med. Och 97% av Konvinis kunder upplever att deras arbetsdag blir mycket bättre och förenklas tack vare tjänsten. Och bäst av allt, det kostar ingenting att prova. Så är det så att du jobbar på ett företag eller är grundare eller vd för något företag, så är det bara att gå in på konvini.se så får du testa gratis hela 30 dagar. Så jag tycker verkligen att du ska testa det här, så det är bara att gå in på konvini.se om du vill veta mera. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgångspodden, with Alexander Perleros.
Ja, nu får vi träffa Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor. Hon var en av de yngsta som kommit in på de positioner någonsin, och det är alltid från kommunalråd till partiledare. Vi pratar också om de här påfrestande perioderna när hon blev partiledare för Kristdemokraterna och i samma veva fick barn och i samma veva fick hennes man Niklas epilepsi. Och alla de här parametrarna gjorde att hon var totalt nära att gå in i väggen. Vi pratar också om många bra tips i hennes föräldraskap som jag lärde mig mycket av. Jag är precis nybliven förälder. Hon har 2 barn. Men också den haten hon har fått stå emot för att hon är kvinna och mamma samt att hon vill göra karriär. Och de här parametrarna runt om, nej, det går inte alltid jättebra ihop. Vi pratar om hur valet kommer gå, Gud och hennes tro. Vi går också in på livets ord som hon gick på som liten. Retoriktips får vi ett gäng bra också. Och sen en sak som jag gillade jättemycket, det var när vi pratade om hur hennes pappa tränade henne tidigt att vara orädd och skickade fram henne till massa personer. Det kommer vi gå in på. Hon är en jätteimponerande tjej, verkligen jättehäftig powerkvinna. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Perleros.
Välkommen, välkommen till Framgångspodden, Ebba Busch Thor.
Yay! Tack. Tack så
mycket. Sjukt kul att ha dig här.
Ja, men jätteroligt att få lov att landa ner här. Det är en helt galen dag, men jag har redan liksom satt ut det här som ett mål. Att jag har verkligen sett fram emot att få landa ner här i den här fåtöljen idag.
Vad kul. Frågan är om du någonsin kommer komma bort härifrån.
det vore bra, tror jag, för valrörelsen om jag kom ur den här fåtöljen och fortsatte med vissa saker
till. Du kan gå med fåtöljen.
Ja, kanske. Jag sitter bra här.
Jag märkte ju att du var väldigt imponerad av mig på en sak. Och jag själv är väldigt oimponerad av dig på samma sak.
Det är bra att vi har liksom samma bild av det i alla fall. Ja, det finns vissa saker jag inte har hunnit med den här valrörelsen.
Ja, vad är det?
Ja, jag har inte gjort mina naglar.
Nej.
På ganska länge.
Mm. Och hur kommer det sig då?
Ja, därför att jag har prioriterat andra saker.
Typ foten, fötterna, fotnaglar.
Nej, vi ska inte prata naglar i den här podden, känner jag. Så vi kan prata om dina naglar.
De är fina, de är rosa med glitter.
Ja, jättesnygga. Sharp on point.
Fast någonting som många undrar över inför den här intervjun, det är vad använder du för hårprodukter? Hur får du alltid håret så fint?
Mm, tack. Tack. Jag tvättade för det första inte varje dag. Jag tvättade typ var tredje, var fjärde dag. Och då fönade jag det ordentligt. Så att då är det både värmeskydd och det är volym. Och sen har jag i någon produkt som gör att man kan liksom föna om håret. Så om man suttit i en lång radiointervju och har fått en riktig så här Radiohead-frisyr, då går det liksom att föna till det igen. Så behöver man inte hålla på med det så himla mycket.
Men vaknar du så här? I woke up like this.
Ja, lite så. Nej, men håret ser ju typ ut så här. Det gör det. Men sen under hela min semester, då badade jag i sjövatten och såg inte klok ut. Men i övrigt så ser det ut så här.
Hur ser en morgonrutin ut för dig annars då?
Nu har jag fått 2 små barn under tiden som jag har varit partiledare. Och det har gjort att mina månader har sett lite olika ut får man säga, och har varit ganska mycket styrda utav dem också, och hur nattamningarna har gått och inte och sådär. Men när jag kan få lov att bestämma själv så ringer väckarklockan, och då tycker jag om att ligga kvar i sängen en liten stund, tänka igenom vad jag ska göra under dagen. Det är inte alltid jag kommer ihåg det, jag får gå in och kolla i kalendern och försöka sätta ut lite så här delmål. Har jag en dag som idag där jag har varit igång sen 6:30 och jag går ur direktsändning 22:30 ikväll och det går i ett, då försöker jag sätta, liksom dela upp dagen i flera delar. Och sen är det mat för hela slanten. Då ska jag äta frukost, ägg, kaffe, smörgås, och vill gärna kunna göra det i någon slags lugn och ro. Och sen är det liksom alla morgonbestyr och sådär, men sen behöver jag äta ett rejält chok med nyheter också. Och så går jag in i, när jag har lämnat min familj och sådär, då går jag in i morgonmöte med min stab. Och då försöker jag hålla så tidigt jag kan.
Men det har ju hänt jättemycket i svensk politik. Men vi kan göra så här, vi hoppar in på spågumman Ebba.
Mm. Alltså jag har ju vägrat konsekvent i alla intervjuer att liksom förutspå vad valresultatet blir. Och jag inser nu att jag har inte adderat vad det här blir för alliansens del när jag lägger ihop det här kontra de rödgröna.
Skitsamma.
Det är skitsamma.
Det är marginal.
Ja, nej, men Vänsterpartiet har ju gynnats klart utav en valrörelse och en mandatperiod präglad utav kompromisser och otydlighet ifrån Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Man har kunnat kapitalisera ifrån Jonas Sjöstedts sida på besvikna vänsterväljare inom Socialdemokraterna och det faktum att Feministiskt initiativ inte fick det lyft de hade hoppats på i valrörelsen. Därmed landar Vänsterpartiet ner på 12% i min valresultatssammanställning här. Moderaterna lyckas med målsättningen att fånga hem många av de här borgerliga väljarna som är missnöjda med utvecklingen i Sverige och som tidigare har sneglat på Sverigedemokraterna men insett att en röst på Jimmy Åkesson mycket väl kan bli en röst på förnyat förtroende för Stefan Löfven. Och är man missnöjd med migrationspolitiken, integrationspolitiken, sjukvården och hur Sveriges äldre har det, då vill man kanske inte chansa med sin röst på SD där, utan då se till att det blir en ny statsminister. Och Moderaterna gör ett ryck i slutet av valrörelsen, landar på 25% med Ulf Kristersson. Sin lite nya, annorlunda, balanserade vuxna ledarstil. Socialdemokraterna gör ett historiskt dåligt valresultat. Man går till val på att en folkomröstning om välfärden, men nu när vi har fått nya siffror så sent som idag som visar att nu 108 000 personer har väntat alldeles för länge på operation och specialistvård, över 100 000 personer i Sverige, så landar det inte ner särskilt väl, och man tappar ju som sagt mycket till vänsterflanken också. Socialdemokraterna får 20%. Liberalerna får 5%, det har jag ingen bra förklaring till. Centerpartiet går framåt jämfört med sitt förra valresultat och landar på 10 med Annie Lööfs framåtriktade ledarskap. Miljöpartiet hamnar på, till deras stora besvikelse då, 4,5% som ett direkt utfall utav kompromissandet med sina kärnvärden under den här mandatperioden. Får inte det lyftet många tror tack vare sommarens väder och klimatfrågan. Sverigedemokraterna går kraftigt framåt men landar inte på några utopiska nivåer eller rymdnivåer utan landar på 18%. Då kan den som har summerat det här lista ut på vad KD landar på. Men jag har, liksom, jag har gjort en pil uppåt här. Min målsättning är att vi ska göra ett bättre val i år än vad vi... vad vi gjorde i förra valet för 4 år sedan.
Mer än 4,6.
Mer än 4,6, det är min målsättning. Sen vet jag inte vad vi landar på ovanpå det. Och jag försöker att inte stirra mig blind på en exakt siffra. Av den anledningen så här, det är så lätt att då blir hela fokuset så introvert. Då blir fokuset, vi ska överleva, vi ska in i riksdagen. Och då kommer inte jag göra ett bra jobb. Så enkelt är det. Jag måste hålla superfokus på vad är det jag vill förändra. Varför håller jag på med politiken? Varför lägger jag så sjukt mycket tid på politik? Varför står jag här i den här debatten och brottas med Jonas Sjöstedt och Stefan Löfven? Samma gamla argument som jag hört 1000 gånger. Ja, men det är inte för att jag ska bråka med dem, utan det är för att jag vill få fram vad jag tror skulle kunna göra skillnad i Sverige. Och jag måste hålla fokus på det och inte siffrorna.
Men det där är exakt samma sak inom entreprenörskap. Om man skulle fokusera på att bli rik och hur man ska bli rik eller tjäna jättemycket pengar, då kommer man aldrig lyckas med det. Om man fokuserar istället på vad kanske kunden behöver eller vilket problem man ska lösa, då blir liksom det på köpet lite grann. Din pappa gjorde ju lite sköna grejer på dig också. Nu låter det också rätt sjukt.
Nej, men han utmanade mig, det gjorde han. Både i unga år, han var egenföretagare och jag fick lov att följa med honom i ganska många olika jobbsammanhang. Och då brukade han skicka fram mig, alltså redan när jag var 2 år. Och så sa han, gå fram till dem där borta och så berätta vad du heter och hur gammal du är. Och så gick jag fram och så sa jag det. Hej, jag heter Ebba. Tår. Så lyfte jag fram mina 2 fingrar. Och sen fortsatte han med det där, så ju äldre jag blev och ju mer jag kunde prata, så brukade han skicka med mig någon fråga så där. Han har ett jätteintressant jobb, gå och fråga honom vad han jobbar med och vad han har gjort för att ta sig dit.
Gud vad coolt.
Ja, och det där, det gav ju mig liksom ett förhållningssätt och gjorde väl att min pappa fick mig att även i den lilla världen runt honom på något vis resa och upptäcka den stora världen och vidga mina vyer ganska tidigt. Och sen körde han mig ju alltid till mig och min lillebror Gustav. Han körde alltid oss till grundskolan. Så varje morgon så brukade han släppa av mig med orden, tänk själv, våga ifrågasätta i en positiv ton och bilda dig din egen uppfattning. Och det har ju också gjort att jag även i sammanhang där jag har varit barn och det har varit andra äldre vuxna, så har jag ändå vågat vara lite kritisk, vågat fundera kring det här jag hör. Håller jag verkligen med om det? Tycker jag annorlunda? Vad tycker jag om det här? Ja, det har nog betytt jättemycket, både i form av ja, att jag satt en självkänsla i botten hos mig som är god, som gör att jag vet att jag är värd någonting, men också en nyfikenhet och ett kritiskt öga som gör att jag sväljer inte vad som helst.
Ja, men du Ebba, har du något bra tips som någon har lärt dig någon gång som du har tagit med dig och varit någon ledstjärna i ditt liv?
Jag skulle nog ändå säga, och jag vet inte vem det är som hjälpte mig med den här uppenbarelsen. Men,
Gud?
Ja, nej, faktiskt inte. Men detta har skett i samtal med någon och jag minns inte vem det är. Men den personen hjälpte mig i alla fall med insikten om att vi människor, vi drivs antingen av möjligheten att lyckas eller rädslan för att misslyckas. Och den insikten, den har varit så frigörande för mig. Och har gjort också att jag försöker lite grann mata lyckas kakmonstret framför att mata misslyckas kakmonstret. Så att jag försöker att vara medveten om risker och saker och ting som kan gå fel, men att hela tiden drivas mer utav möjligheten att lyckas än att misslyckas. Och det har betytt jättemycket för mig och gjort att jag har vågat göra så mycket av alla galna grejer som jag har, har vågat. Därför att jag inte har tänkt att oj, jag är tokgravid. Tänk om någonting går fel med barnet. Tänk om jag inte lyckas med partiet. Tänk om jag inte blir vald till partiledare. Tänk om ingen vill ha mig. Ja, vad är det som värsta som kan hända då? Då får jag göra någonting annat. Ja. Så att drivas mer av möjligheten att lyckas än rädslan att misslyckas.
Den är superbra. Jag brukar tänka så här liknande. Att det kan vara en situation nu som man tänker så här, gud vad jobbigt det är. Man känner så här kallsvettas. Och man vill bara sjunka genom jorden och dö. Men då är det ganska befriande att se så här, nej, men hur ser jag på den här situationen om 3 år? Och då bara, nej, men det där kommer jag kanske inte ens minnas.
Exakt.
Det här, den här diskussionen, den här grejen. Men slå samtalet bara, gör det bara. Ja. Och sen efteråt så bara, nej, det var inte så farligt.
Nej, precis.
Då bara, skönt.
Men, och det är ju också den här effekten av att man tror att man ska rygga undan någonting och möta rädslan så. Och så istället så tar man den head on. Och då upptäcker man att det kan komma en enorm belöning av att man har tagit sig förbi rädslan. Now it's time for
Trace Sister Fragor. Då tänkte jag att du hoppar in på de 3 sista frågorna. Då får du ge ett tips till en 20, 30 och en 40-åring. Men du är inte 40 själv än. Du får ändå ge ett tips till dem. Så att vi börjar med en 20-åring.
Ja, till en 20-åring så skulle jag säga spekulera inte så himla mycket. Därför att det är, ja, men det är lätt om man har många drömmar och idéer kring saker man vill göra och inte ser hur ska det här gå till, hur ska jag få till det här. Att man börjar spekulera i allt som kan gå snett eller att man börjar spekulera i att jag befinner mig på den här platsen i livet idag. Hur ska jag någonsin kunna ta mig hit? Det är kört för mig. Eller jag blev av med mitt jobb. Jag blev sparkad här. Eller jag var tvungen att säga upp mig från mitt jobb här. Av olika anledningar. Och så tänker man att om jag är här idag, då kommer jag inte ha kommit någon vart nästa år. Det har du ingen aning om. Håll fokus på det du vill lyckas med. Jobba systematiskt för att ta dig dit. Spekulera inte så mycket i allt det du inte vet. Jobba med det du vet, det du har idag, för att ta dig mot ditt mål.
Halleluja!
Yes!
Och till en 30-åring, vad säger man till de vilsna själarna?
Nu har jag precis passerat 30 själv och lyckades bli 31 här i februari. Det är ganska många som ändå bildar familj runt 30. Och till mig själv och till alla andra 30-åringar så skulle jag vilja säga tåget går inte vid 30. Allt måste inte hända vid 30. Unna dig lyxen och glädjen av att njuta av det du gör nu. Det du tycker är roligt nu. Och allt måste inte hända. Allt måste inte hända vid 30. Det kanske händer vid 35 istället. Det kanske händer vid 40. Och det är okej. Livet är långt. Man ska göra många olika saker. Och kanske lite specifikt riktat till 30-åriga kvinnor som då har lyckan att bilda familj om man vill det. Skuldbelägg inte varandras livsval. Jag har själv stött på så mycket momshaming, folk som har skrivit insändare i tidningen stackars Ebbas bebis för att jag har gjort de valen jag har gjort. Låt oss backa varandra även när vi inte håller med om varandras val eller åsikter. Låt oss stå upp för varandra, kroka arm med varandra istället. Så det är mitt råd framförallt till 30-åriga kvinnor som någonstans här omkring har lyckan att bilda familj om man vill. Respektera varandras livsval, stötta varandra, sluta med the mom shaming.
Det där är så stört. Jag har ju blivit förälder nu för en månad sedan. Och då åkte Ida och fixade sina naglar i Mall of Scandinavia under typ 2 timmar. Och la ut det på sin blogg att hon är och fixa naglarna. Hon fick så mycket skit för det av alla andra så här halvbittra så här maffiamammor.
Men du var med bebisen,
eller? Jag var med bebisen, men man kan hellre lämna så bebisen på dagisen och lämna den till pappan.
Men kom alltså, igen.
Och sen var det också så här folk som har skickat in liknande grejer att någon som har varit mammaledig 6 månader sen kom till jobbet och bara, nej, men du var i pappan är en barnvakt nu eller hur så här, vem tar hand om barnet så här, ja, men vi 2. Alltså. Och det sjuka är att av det här då, som har varit, det har kommit in tusentals kommentarer och blivit så här ett litet drev runt omkring det här. Det är inte bara det att det är några som tycker så.
Utan det är många.
Det är typ kanske 30% som tycker att det är jäkligt skumt att man kan, du ska vara med ditt barn 24-7. Vadå egen tid? Jag har tagit hand om tre barn själv. Då du ska vara konstant hela tiden. Det är så här. Det är helt sjukt. Och vi är fortfarande så här på stenåldern i vissa fall.
Jag tycker att det är så fascinerande. Och jag tror på riktigt att det här håller tillbaka en hel del av jämställdhetsutvecklingen i Sverige. Att, alltså det finns mycket man behöver göra på arbetsmarknaden. Ge kvinnodominerade yrken samma möjligheter som mansdominerade yrken har haft och så vidare. Men en grundläggande puck måste vara att vi kvinnor bestämmer oss för att backa upp varandra istället för att racka ner på varandra. Ta tuffa debatter med varandra, ha diskussioner. Men när vi fattar olika livsval om hur vi ska lägga upp till exempel då familjepussel, då måste man ju kunna respektera det. Och det är verkligen en otroligt viktig sak som jag driver personligen, att vi måste gå och kombinera familjeliv och arbetsliv, och man måste kunna se att det, alltså i de allra flesta familjer så är man två. Och det är väl någonting positivt. Alltså hur kunde vi hamna i det läget att man då rackar ner på att pappan tar ansvar för barnet? Jag fattar inte det, men jag har mött så mycket sån skit. Och jag räknades ju ut som partiledare för att jag var gravid. I spekulationerna om vilka kan vara tänkbara att ta över KD efter Göran Hägglund. Ja, nej men Ebba, hon är väl lite på frammarsch, men ja, dels är hon ju lite ung och sen är hon ju gravid, så att det kommer ju inte hända. Och så bara, så innan jag själv hade ens bestämt mig så gick jag, rasade jag i media mot det där. Jag har inte bestämt mig för om jag vill kandidera än eller inte. Men räkna inte ut mig bara för att jag väntar barn. Om jag ska kandidera eller inte, det är upp till mig och min familj. Mm. Ja, förlåt. Jag blir lite upprörd över det här. Nej, du får hälsa henne. Ta ingen skit.
Nej, det är helt rätt i. Om man ska följa dig eller komma i kontakt med dig, hur gör man då?
Då tycker jag att dels så kan man följa mig på Instagram. Jag skriver allt som skrivs där, det skriver jag själv. Det är jag som sköter min Instagram helt själv, om jag inte ber om något tekniskt hjälp med någonting. Men jag ser inte alla meddelanden där, särskilt om man inte följer varandra och sådär. Och vill man mejla mig så ska man göra det på kdebba@kristdemokraterna.se. Men jag försöker svara på det mesta jag kan på Instagram, och där får man kanske en lite bredare bild utav det jag gör om dagarna.
Härligt, jättekul att ha det här. Hur kändes det?
Jätteroligt. Det är,
eller hur?
Som sagt, jag har sett fram emot att få lov att kunna prata om någonting annat än bara hur vill ni lösa det här? Hur vill ni lösa det här? Bara de här korta grejerna, utan få lov att reflektera lite grann idag. Ja. Få ställa någon fråga till dig har jag fått göra också.
Ja, verkligen. Ja. Jag vill inte ta för mycket av din dyrbara tid. Men du, stort lycka till och jättekul att du gästar Framgångspodden Ebba Busch Thor.
Tack för att jag fick komma.
Fram Gangs Button with Alexander Pelleros.